Tack för den sången och vilken bra melodi. Fantastiskt. 13 jul, Epifania. Visst var det ett krångligt ord? Det är grekiska. Nu ska ni se, är det några barn kvar här? Det är nog kanske sista gången vi har julkrubban. Vill ni komma fram och titta på den en gång till? Kom fram och titta på julkrubban. För det är om den här som den här dagen handlar. Ni sitter ju så bra så ni ser ändå. Jag ska göra någonting nu som kanske inte funkar, jag vet inte. Därför att jag tror att man har glömt att tända något viktigt. Det är ju så här nämligen att 13 jul och Epifania, som är grekiska och var så krångligt, det betyder egentligen ljus. Och det betyder att det ska bli ljus när man kom fram till Jesus. Nu ska ni se, ska vi kolla om jag kan, jag höll på att säga trolla, men det gör man inte, utan jag... Blev det något? Ja, det blev ljus. Såg ni det? Ser ni vem som ligger i krubban? Det är faktiskt en liten docka, men det ska vara en bild på Jesus. Och den här dagen, då har man i många hundra år firat, därför att den här dagen nådde tre, ja vi vet inte hur många de var, vi ska kolla med er då. Men det var några män som man trodde var kungar som kom fram till krubban där Jesus fanns som en liten bebis. Och de här kungarna som var vise män, ja hur många var de? Hur många var de? Tre. En, två, tre. Hur många var de? Nej, några tror att det är tre. Men vet ni varför man tror att det är tre? Jo, därför att de hade tre presenter till Jesus. De hade guld, myrra, något som doftar så underbart gott, nästan parfym. Och så hade de rökelse. Och så kom de till Jesus, de här fina herrarna, och gav Jesus det där. Den här dagen, som heter alltså så där konstigt på grekiska, som betyder egentligen synlig uppenbarelse. Synlig uppenbarelse. Och det de här kom för att ta reda på, det var att se en ny kung som föddes. Och så strålade ljuset. Och vad var det de såg? De såg en liten bebis. En liten bebis. Tror ni att de blev överraskad? De hade ju gått så långt. De hade ridit på kameler. Där är en kamel, ser ni det? Den hade gått in i stallet för att vila, det tror jag. För de hade gått så långt. Och så gick de hela den här vägen. Och de var helt övertygade, för de brukar prata med varandra och säga så här: vi har sett en stor stjärna, och då är det naturligtvis en riktig kung som vi ska gå och se. Och när de kom fram, så kom de fram inte till ett slott, utan till ett stall där kossor och får och getter fanns. Och så i det stallet låg ett litet barn. Men de förstod på en gång, det här är inte bara ett litet barn, utan det är en kung. Det är Jesus. Det var väl bra. Vi kan nästan applådera lite grann för Jesus. Kan vi göra det? Det var Epifania. Epifania. Som egentligen betyder vad då? Synlig ljus, kan man säga. Synlig uppenbarelse. Så blev det. Vad fint ni knäpper händerna här. Det var nästan det finaste jag såg. Tack ska ni ha. Hörrni, visst är det överraskande. Det måste ju ha varit en väldigt stor överraskning för de här fina herrarna, som hade alltså ridit så långt och som hade sett något så märkvärdigt på himlen. Och så när de kom fram, så var det ett stall. Och det var en liten bebis. Men det var, och jag tycker det är ett rätt bra namn, det där krångliga grekiska ordet, som på svenska alltså betyder synlig uppenbarelse. Alltså något som avslöjas. För uppenbarelse, det betyder egentligen inte att det skapas där och då, utan det är som om man tar bort en filt över någonting som döljer den underbara verklighet som fanns där redan förut. Men helt plötsligt så ser man den. Har ni varit med om sådana där saker någon gång? Man går omkring och tycker att man har sett samma väg hela tiden. Och helt plötsligt så ser man något som man aldrig har sett förut. Det har funnits där, men helt plötsligt så är det där. Så är det faktiskt med Guds uppenbarelse. Så är det med Guds närvaro. Den här berättelsen som vi hörde läsas i evangelierna ur Johannes evangelium, som handlar alltså om Jesus, och det handlar om en sjuk man som hade varit sjuk i hur länge? 38 år. Alltså jag vet inte riktigt hur länge man levde på den tiden, men jag tror att han uppfattades som riktigt gammal människa. Det kan jag tro. Medellivslängden var inte så särskilt hög för 2000 år sedan, utan han såg ut som en gammal man som låg där och hade alltså varit sjuk hela detta långa liv. Försök att räkna ut 38 gånger 365 dagar och nätter. Hur länge blir inte det? Han låg i det här huset där det fanns en damm, och det här huset som vi hörde och platsen hette Betesda. Det är också ett ord som vi ser som bara ett namn, men det betyder egentligen barmhärtighetens hus. Där fanns han. Och det kan också översättas med flödeshuset. Det var lite konstigare. Men om man ser hela berättelsen, det där vattnet som fanns mitt i huset som en damm, och helt plötsligt så händer det någonting. Det står i en av texterna att det var en ängel som steg ner ibland och rörde upp vattnet så det började flöda. Det var väl därav det kom det där uttrycket flödeshuset. Han hade legat, man vet inte riktigt hur länge han hade legat just här, men det var säkert länge som han hade legat i barmhärtighetens hus, där det flödade utav något alldeles märkvärdigt, gudomligt och välsignat. Och själv var han sjuk hela livet. Och så händer det att Jesus kommer dit. En vanlig man med en främmande dialekt, åtminstone för Jerusalem, huvudstadens invånare, så hördes det att han kom från landet, för han talade den dialekt som de talade uppe i Nasaret. Ni vet att ibland så hör man ju i evangelierna att de som var i Jerusalem tyckte att vad är det för ena? Det hörs ju på dem att de inte är härifrån. Det var lantisar. En sån människa kommer helt plötsligt där, och så sker det någonting märkvärdigt. Det är egentligen en slags parallell till det som de där tre vise männen som hade sökt så länge och som upptäcker att i det där väldigt enkla, vardagliga och nästan lite föraktliga så fanns vad då? Guds härlighet. Gud själv. Ja, som en troende på Gud och som en kristen så har jag ibland tänkt, har jag, var det han som skruvade på? Ja, det är bra med assistent. Jo, har jag tänkt att nog skulle det väl ha varit enklare om Jesus som Gud hade uppenbarat sin härlighet på något annat sätt, så där så att vi hade häpnat och verkligen förstått att det är Gud. Har du tänkt så någon gång? Ja, nu med 2000 års historia så har vi ju fått väldigt mycket guld och glitter och traditioner, eller hur? Vi blir ju alldeles häpna ibland när vi går in i en del gudshus. Även om inte vi har det så märkvärdigt, men vi försöker ju ändå med lite guld så här på korset och så. Men ni vet, vi har byggt upp allt det där och så tycker vi ju att det är ju ändå rätt så pampigt och märkvärdigt och stort. Men Gud, uppenbarar sig alltid i det enkla. Så är det. Och därmed inte sagt att inte Gud kan uppenbara sig här, fast när vi nu har ett guldkors, eller i den stora katedralen. Jag är alldeles övertygad om att den som i vilket sammanhang som helst, stort eller märkvärdigt, enkelt eller fattigt, verkligen gör gudsmötet, upplever att Gud är närvarande. Han blir stor i det enkla, och jag kan vara nära. Jag kan tänka mig att när ni hörde den här evangelietexten, så kan Bethesda bli en bild på Södertälje. Alltså, där fanns, stod det ju halta, lama, krymplingar, lytta. Människor som behövde hjälp. Mitt i barmhärtighetens hus, mitt i där flödet fanns utav under och mysterium, så fanns det människor som levde med stor längtan och med stora behov. Bethesda kan vara en bild på vårt eget samhälle. Bethesda kan gott vara en bild på mitt eget liv. Kanske någon av er rent av tänkte så när ni hörde texten läsas om Bethesda, pelargångarna, allt det där som vi kan få en bild av är märkvärdigt, men så krymper det, och vi kan fånga in vårt eget liv i den här bilden också. Vårt eget liv kan kännetecknas utav mycket längtan. Rop efter barmhärtighet, rop efter något mer än det som vi har. Jag läste igår en alldeles oerhört gripande artikel i Dagens Nyheter, kulturdelen. Ann Heberlein, etiker och teolog och författare, skrivit väldigt mycket som åtminstone väldigt ofta rör mitt hjärta när jag läser det hon skriver. Så också igår, i tre uppslag i Dagens Nyheter, så skrev hon om sin längtan efter ett gudomligt vidrörande. Var det någon av er som läste den? Då såg du och upplevde kanske som jag. Så här är det nog fler än Ann som har det. Som tror på Gud men inte upplever honom närvarande. Och inte aktiv för mig. Möjligen för andra, men inte för mig. Och hon säger som ett rop att Gud, jag kanske måste lämna dig ett tag, för vi är inte bra för varann. Gud fanns långt borta och inte närvarande. Bethesda, hon säger i artikeln att hon ska stanna kvar hos Gud, och hon vill fortsätta att tro på honom fastän hon inte har känt ett vidrörande av honom ännu, på det sättet som hennes själ och hennes innersta längtar efter. Bethesda. Det finns många sådana själar. Kommer du ihåg hur Beda Wallström skrev i en liten strof om vårt eget innersta? Rör ej mitt innersta, o människa. Det är ömt och hudlöst, svidande. En brännblåsas botten. Så kan vår själ var, och vi skyddar detta mycket väl, och vi gör rätt i att göra så, för vi ska inte låta klumpiga händer röra hur som helst vid vårt allra innersta. Det är hömt, hudlöst och svidande, och ibland som en brännblåsas botten, där jag, trots att jag skyddar och värnar det, ändå längtar efter att mitt Bethesda, mitt liv, inte bara ska ha ett utanverk Ja, vi hörde ju här läsa om pelargångar och om två dammar, och man får nästan en bild av att det är perfekt och bra och vackert, och det är rent av mycket folk där. Det är ett populärt ställe. Men allt det där yttre, det kunde inte dölja längtan som fanns hos dem som fanns där. Vårt liv är ett Betesda. Tänk om man fick leva om sitt liv. Det första på prov. Och så fick göra om det. Och så kunde man lära utav erfarenheter man har gjort och undvika en del saker som man vet man gjorde dumt. Jag tänker om det vore så. Men vårt liv är inte så. Det är ingen generalrepetition. Utan vi föds och vi ställs rakt fram på livets scen. Att leva vårt liv. Och vi vill leva det helt och fullt. Och egentligen borde vi kunna göra det på ett bra sätt, för vi lever i barmhärtighetens hus. Eller hur? Visst skulle vi som tror på Gud genom Jesus Kristus, vi skulle vi med en viss frimodighet våga säga att denna värld är inte förtappad. Den här världen vi bebor är inte dömd till kaos. Vad säger du? Kanske du funderar, är det inte så du ska sluta en gång? Nej, vet du att jag läser i den gamla boken om en räddningsplan som Jesus har satt i verkligheten. Guds räddningsplan, som kortfattat säger så här, att så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, på det att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vår värld, hela mänskligheten, är faktiskt ett barmhärtighetens hus. Hör vad Paulus säger när han skriver till Titus. Och ni vet, Titus levde på ett ställe som inte var så roligt att leva på vid det här tillfället när han fick brevet. Han levde på Kreta. Och det kan ju låta underbart, eller hur? Sol och stränder och bad och härligt. Men ni vet, Kreta och de som bodde på Kreta, det säger Paulus här, de är kända för sin glupskhet. Jo då, de är avskyvärda, de där människorna. Så säger han. De vänder upp och ner på hela världen för snöd vinnings skull. Kreterna ljuger i ett och är odjur, glupska och lata. Det är du. Det var sammanhanget han levde i. Det var hans Betesda. Och vi kan säga att hur ska det gå för Södertälje? Hur ska det gå för Södertälje? Men vi hörde ju predikanten här säga i inledningen, David, att det inte är förtvivlat för Södertälje ens. Tror vi det? Så här skriver Paulus om man vänder blad. Det är ju bara tre kapitel i den där lilla hälsningen han ger till Titus som fanns på Kreta. Det står så här: när Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara, räddade han oss, inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar, utan därför att han är barmhärtig. Och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den helige ande, genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit anden strömma över oss. För att vi genom Guds nåd ska bli rättfärdiga och så som det är vårt hopp vinna evigt liv. Det är ett ord att lita på. Visst är det bra? Alltså, Södertälje, Sverige, världen är ett barmhärtighetens hus. Han är barmhärtig. Och han har låtit anden strömma över oss. Man skulle kunna säga flöda över oss. Vi lever i flödeshuset. Tror vi på detta? Ja, vi vet att det är en verklighet. Så är det. Gud vare tack för att vi lever i detta hus. Vågar du säga det? Och vågar du säga om dig själv och ditt hus: tack Gud för mitt liv. Den här berättelsen som vi hörde läsas ur evangelierna, det ställer inte bara frågan till oss varför han fick vänta så länge. Varför det dröjde 38 år. Utan den lär oss också något viktigt om man lyssnar uppmärksamt. För vad är det han gör, mannen med längtan, med sin själ som ropar efter ett vidrörande och ett under? Jo, han hänvisar till omständigheterna när han ska förklara varför han fortfarande ligger lam här vid detta undrens hus. Hänvisade till omständigheterna, till det andra, till de andra, till systemet, till strukturen, till det att alltid är det andra som kommer i vägen för oss. Och självklart var det illa ställt för en lam i Betesda. Lam som kunde inte röra sig till den livgivande källan. Det var alltid någon annan som kom före. Det är ju så här systemet fungerar. Det är därför som jag har det som jag har det. Och så kan vi ju hitta förklaringar på olika sätt. Vi hittar det möjligtvis i vår bakgrund, i det sammanhang jag föddes in i de förutsättningar som blev mina. Och så hänvisar vi till möjligen våra egna misstag och säger så här är det, därför får jag väl ha det som jag har det. Det är intressant att se hur Jesus går tillväga. Han sätter sig inte på sängkanten till den här lame mannen som fanns där med sin förväntan. Utan när Jesus kom, så kom han väldigt med oväntat fråga. Och på ett oväntat sätt, helt utanför protokollet och det som förväntades vara vanligt. Han hänvisar inte till omständigheterna. Han såg ju allt det här. Och han skulle ha kunnat kanske hålla med honom. Utan han ställer mannen med sin djupa längtan, med sitt stora behov, mitt i sitt eget sammanhang och säger: vad är det du vill? Vad är det du vill? Och det där blir väldigt närgånget för oss som lever, som jag har sagt, i barmhärtighetens hus. Ja, vi är medvetna om allt elände och allt djävulskap som finns på gator och torg och som finns i vårt grannhus, kanske till och med i mitt eget hus. Men verkligheten görs inte om intet. Att det är ställt mitt i barmhärtighetens hus, det jag redan har sagt. Men vad vill jag? Vad vill du? Jag kan tänka mig att det svaras lite olika från oss här idag. Det spelar väl inte så stor roll egentligen vad jag vill. Det kan låta väldigt ödmjukt. Det är verkligen inte så viktigt att min vilja får komma fram. Och kanske några av oss rent av skulle låta väldigt gudfruktig och säga: ske Guds vilja. Ske Guds vilja. Men det är ingenting av de svaren som öppnar porten till flödet och till den ström av ande och liv som i verkligheten omger oss. För är det sant det aposteln säger, att han har låtit anden strömma över oss? Är det sant att det finns en ström här i den här gudstjänsten just nu? Är det sant? Ja, Bibeln säger så. Verkligheten i vårt eget liv kan också bevittna det. Men frågan är, vad vill du? Vad vill du? Jag tycker det är rätt så märkvärdigt att det är den frågan Jesus ställer. Det är himmelens konung som står framför den lame mannen. Det är han som himmelens härskara lovsjung i Betlehem och kungar knäböjer för, de som hade förstått och sett verkligheten. Det är han som står inför den lame och säger, vad vill du? Vad vill du? Man kan ju tycka att det är en väldigt fräck fråga att säga till en lam, vill du bli frisk? En som hade varit sjuk i 38 år. Men hörni, jag tror att vi känner oss själva bättre än andra. Och vi vet att i vårt liv finns en dubbelhet där vi både vill och inte vill. Vad gör vi då? När han ställer frågan till oss. Jag som ärligt kan säga, Herre, jag vill, men... Jag skulle vilja uppmuntra dig till att om den frågan blir närgången och du känner att det är mer än mina ord, det är anden som vill påminna dig om något viktigt, att du ännu en gång säger, Herre, jag vill. Ja, det är sant att du kommer att känna den andra dubbelheten också, den andra rösten. Kommer du ihåg den här berättelsen? Det står också i evangelierna om en man som kom fram till Jesus med en son som var svårt sjuk. Och Jesus säger till den här mannen, när mannen ber om ett under, och så säger Jesus, ja, om du tror av hela ditt hjärta så kan det ske. Ja, det finstilta är inte enkelt, men det är nyttigt att läsa, för det innehåller hela villkoret. Och nu kände mannen att jag hör inte hit, för han var inte så helt överlåten och han var inte så helt övertygad. Han skulle ha kunnat gjort som en del gör, stänger igen och säger, ja okej, jag går då, jag väntar in mitt beslut. Men vet du vad han gör? Ja, du kommer ihåg det. Jo, det är som om han öppnar hela sitt hjärta och så säger han, Herre, jag tror, men hjälp min otro. Den där blandningen. Men vem säger han det till? Jo, han säger det till Jesus. Och Jesus, man förväntar sig nästan att han säger, ja okej, vi får väl vänta en vecka till då, tills du tror lite bättre. Nej, han låter gossen bli helbrejda. Och så säger han, din tro har hjälpt dig. Halleluja. För det var inte måttet på tron, men det var det att den lilla uns av tro han hade, den förankrade han hos Jesus. När jag läste Ann Haberleins artikel igår, så läste jag om den igen och igen. För jag tänkte, det måste finnas en förklaring till att en människa som ropar så ur ett uppriktigt hjärta ändå slutar med orden, kanske vi måste gå åt olika håll, för vi är inte bra för varann. Och vet du att jag upptäckte ingenstans i de många orden på tre sidor att hon hade sett Jesus, att hon hade gått till Jesus och i Jesu namn talat om allt det som artikeln handlar om. Och jag tänkte, jag måste nog skriva till Ann och säga att du ska pröva att stanna hos Jesus ett ögonblick i bönen, i ditt hjärtas betraktande. Kom ihåg att Guds härlighet, det är temat för den här dagen, rubriken i kyrkoåret, Guds härlighet uppenbarad i Jesus Kristus. Det är det som faktiskt är hemligheten och svaret. Och du som får frågan, vad vill du? Ställ dig hos Jesus idag. Ja, hur gör du det? Jo, jag tror att du vet. Du har gjort det många gånger förr och gör det igen. Och om viljan är delad, så säg ditt ja till Jesus och du kommer att uppleva något märkvärdigt. Jag tycker att det är så fascinerande att Gud står där framför den här mannen och säger: vad vill du? Har du lagt märke till att det är rätt genomgående i hela den beskrivning som Bibeln har när det gäller människan och Gud? Att Gud respekterar min vilja. Det gör han. Han är ingen despot. En människa som tar emot strömmen av helig ande blir inte besatt. Så att inte hon vet vad som händer och sker. Utan även sedan du har tagit emot Jesus och blivit fylld av den helige ande, så kommer du faktiskt att gång på gång få den där frågan av Jesus: vad vill du? Vill du ha mer? Vill du tjäna i det här? Vill du göra någonting? Frågan kommer. Ni vet, Paulus, som undervisar väldigt mycket i sina brev, han har ju skrivit mest i hela Nya testamentet, och därför så har vi mycket av honom. Och han säger ju väldigt tydligt, inte minst när han talar om de riktigt djupt andliga och heliga sakerna, där man nästan känner att nu är det bara att följa med och hänga på här, annars så blir jag efter. Jag tänker på beskrivningen han har i ett brev han skriver till en församling i Korint, där han talar om andliga gåvor, han talar om profetia, han talar om uppenbarelser, att se, att höra det som hör himmel och ande till. Och då säger han helt plötsligt så här: ni ska pröva det som sägs. Pröva alltihop. Du ska göra det. Du ska pröva det som sägs. Du har myndigheten och förtroendet från honom, och han har fullkomligt förtroende för att du faktiskt får göra det. Ibland prövar vi och gör fel, men vi ska inte skjuta ifrån oss det ansvar som det är att vara människa och en myndig kristen. Eller hur? Om det så kommer en ängel ifrån Gud och förkunnar något annat evangelium än det som står i den här boken, än det jag skriver, säger aposteln, om det så är en ängel från Gud, så ska du inte höra honom om det inte stämmer. Alltså, du har fått någonting som du ska vara rädd om, nämligen förutsättningen att utifrån den visdom och kunskap och andlens ljus Herren har gett dig svara på frågan: vad vill du? Så är det faktiskt underbart. Och så var det, det hörde vi i berättelsen, det fanns förklaringar hos dem som såg allt det här, att han hade levt i synd. Och nu ser de också att han syndar helt uppenbart. Han bär sängen på själva sabbaten. Vad var det Jesus hade sagt? Gå och synda inte mer, så att inte något värre drabbas dig. Och de som möjligen hade en uns av tilltro till att det var Gud som var färdig, de måste ha kommit lite till tvivelsmål när de ser att mannen omedelbart efter helbrägdagörelsen syndar. För alla där i Betesda, i barmhärtighetens hus, och alla de som visste, de ser att han fortsätter att synda. För man fick inte bära en säng på sabbaten. Inga bördor alls. Alltså, tänk hur finurligt vi kan hitta på bördor åt varann. Och hur finurligt vi kan lägga skulden på varann. Vet inte om du har varit med om det, men du kanske har varit med om det från oförståndiga kristna som har skuldbelagt dig så bördan blev för tung, och du känner att du också skulle vilja säga: nej, nu tar vi en liten paus, vi är inte bra för varann, Gud och helighet och andlighet och jag, utan jag måste vila mig ifrån allt det där ett tag, därför att kraven är för stora. Synden då var att bära en säng på sabbaten. Man häpnar inte över undret som har skett. Man gläds inte över att han kan bruka sina ben, utan man ser felet han gör. Har du mött sådana människor, så skulle jag önska att du kunde lyfta blicken och förlåta alla oförståndiga kristna som har skuldbelagt dig, så att du inte har vågat lyfta blicken förut, ännu mindre tro att du hör till dem som har fått undret i ditt liv. Nu ber vi. Synden var inte det som andra beskrev och det han själv kanske tänkte. Synden som Jesus talar om, synda inte mer. Det måste handla om tron och tilliten till Jesus Kristus. Det är det som är den stora synden. Och den stora synden i Södertälje, det kan inte vara bara rånet, skotten, utan synden i Södertälje är att allt för få har tro och tillit till den Jesus Kristus som än idag kan uppenbara Guds ljus och Guds härlighet. Om det vore fler som hade tro och tillit till Jesus, så tror jag att mycket skulle ske i vårt Betesda. Herre, så kommer vi med vår tro och vår bön till dig, du som än idag är Jesus Kristus, som kom oss så nära så att du blev människa. Vi trodde det inte, och vi tror det inte ibland, därför att vi förväntar oss ännu större ting. Men Herre, i detta nu får vi sträcka ut vår hand och säga jag vill. Och tack att det är du som gör undret. Ber Herre för alla som lik den här författaren och teologen längtar och ropar. Jag ber Herre om uppenbarelsens ljus. Och jag ber för din kyrka i den här stan, i vårt land, att vi skulle kunna visa på att ljuset är du själv, du som kom till oss. Jag tackar dig i Jesu namn. Amen.